Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Polisens och allmänhetens uppfattning om hur pass avklarat fallet Mattias är, går isär.
Vi vill ju också ha en lösning på detta ärende. Och det finns ju kritik mot polisen och det får man ju lov att ha. Som sagt, jag har ju synat detta ärendet och sett att nej, men allting är tittat på när vi har kunnat titta på det.
Å ena sidan anser sig myndigheterna ha utrett samtliga spår, medan allmänheten ifrågasätter.
Hela min själ skriker att det finns flera ungdomar som vet bra mycket mer än vad de säger.
Till slut bara så kan man inte fortsätta. Nej, en fruktansvärd frustration, och det är ju som alltid sägs att det är ju familjen man tänker på.
Fallet kantas av flera teorier. Men var sanningen ligger verkar vara någonstans mitt emellan.
Det är så mycket frågetecken till allting. För är det någon som har kidnappat honom? Eller, och varför då? Det är så mycket frågor som inte kommer till något svar. Och det är också jättekonstigt.
Tror jag att alla fokuserar på Lagån. Men det är inte alls säkert att han finns där. Det vet man inte.
Nej.
Du måste ju hitta den försvunne för att kunna avgöra om det är ett brott bakom eller inte.
Det här är försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio.
Mattias Borg har varit försvunnen sedan den 5 december. Och enligt hans mamma var han då på kvällen på en fest där han kände kompisar väl. Men av någon okänd anledning ger sig Mattias av. Var i hallen står hans skor och där finns också hans ytterjacka.
Mattias försvinnande kom att vara starten på en av de största svenska sökinsatserna i modern tid. Trots det är det fortfarande oklart exakt vad som hände honom natten till den 5 december 2020. Det här är vad jag visste när jag började kolla på fallet. Enligt vad Mattias mamma publicerat i sociala medier ska hon efter jobbet fredagen den 4 december 2020 ha kommit hem och mötts av en glad Mattias. Tillsammans ska de ha diskuterat framtiden efter studenten. Runt 8-tiden på kvällen beger sig Mattias hem till en kompis på Ågårdsvägen, 5 minuter bort cykelvägen, från sitt hem i centrala Ljungby. Efter ett kortare häng i husets källare går Mattias och hans vänner till en villa på Klotvägen, cirka 600 meter öster om villan på Ågårdsvägen. Här befinner sig gänget till strax efter midnatt innan de ger sig tillbaka till källaren. Efter en kortare tid där ska Mattias enligt vittnesuppgifter ha sagt "Jag går nu" och lämnat sina vänner. En kort tid därefter går ett larm vid en garageport på smalspåret cirka 400 meter från umgänget på Ågårdsvägen. Cirka 10 minuter efter att larmet har gått fångas Mattias på bild av en av husets övervakningskameror, och 5 minuter efter det fångas han på nytt av samma kamera. Ytterligare 5 minuter senare går larmet på ett av husen på smalspårets baksida ut mot Sickingevägen. Under sin färd längs med smalspåret och Sickingevägen ska Mattias ha pratat med en av familjerna som bor i ett av husen. Enligt familjens vittnesmål ska Mattias ha letat efter den tjej som vännerna varit på fest hos. Han upplevs som artig och lite påverkad innan han frågar efter vägen in till centrum. Efter att blivit visad vägen säger Mattias enligt vittnesmålet på återseende och springer därifrån i motsatt riktning. Detta oroar familjen som sätter sig i bilen för att köra efter Mattias. När de kommer ut på vägen kan de inte se honom. Den sista officiella uppgiften polisen har om Mattias är att han springer norrut på Sickingevägen mot Påhålsvägen för att sedan spårlöst försvinna. Efter att jag spenderat veckor i Ljungby med att intervjua personer som sökt efter Mattias, umgåtts med honom eller deltagit i utredningen om hans försvinnande så har tidslinjen klarnat något. En av de första intervjuerna gjorde jag med Nelly, en vän till Mattias och hans tvillingbror som var med när kompisgänget begav sig till Klotvägen.
Så då cyklar vi dit och det är typ bara, alltså det är bara hög musik och de sitter runt ett bord och pratar liksom. Sen gick vi och då var det ett stort gäng som man bara gick liksom över bron och till Ågårdsvägen.
Gänget på mellan 10 till 12 personer lämnar Klotvägen och beger sig tillbaka till Ågårdsvägen. Utanför villan stannar Nelly och pratar med Mattias. Vid 12:15 sätter hon sig på cykeln och cyklar hemåt. Ner i källaren befinner sig mellan 7 till 8 personer. Och någon gång, strax efter 1:00, säger Mattias att han ska gå.
Men då, sen så, där så sticker Mattias. Och ja, och sen därefter så. Alltså han skulle ju hem. Det var ju inga konstigheter.
Han sa väl att han skulle hem.
Så det var ju inga konstigheter så.
Jag tänker liksom, när Mattias sticker, är det allt som vanligt eller?
Ja, allt verkade som vanligt. Jag tror jag var på toa faktiskt när han stack. Så jag reggade inte ens liksom att han hade stuckit. Jag vet, det är sent och har man krökat så gör man inte det liksom. Men så som folk har beskrivit det så verkar allt verkligen som vanligt. Det verkar inte vara någon konstighet.
När får ni då reda på att liksom någonting är fel?
Ja, det är ju det när det rings i hans telefon. Och så brodern där lite stress i rösten och ringer och sen så rings ju polis och går rätt snabbt allting därifrån från det samtalet. Det är väl där vid 02, lite över 2 förmodligen. Okay. Förmodligen. Det är efter det här i alla fall.
Efter att ha lämnat källaren ses Mattias springa runt på smalspåret. Tidslinjen skiljer sig beroende på vem man frågar. Men när jag knackar dörr i området där han har försvunnit får jag reda på att Mattias ska ha sprungit på en stig vid ett närliggande hus och lämnat fotspår som tidigare varit ett spår som polisen inte gått ut med. Under samma dörrknackning stöter jag på en av personerna som är ute med sin hund natten till försvinnandet. Han kan vara den sista att se Mattias innan han försvinner ut med Sickingevägen mot Replösa bron. Han upplever Mattias löpande mot bron som nyktet och kunde samtidigt hjälpa oss att avfärda en uppgift om att en större folksamling ska befunnit sig i närheten av där Mattias försvinner.
Det kom in en anmälan då vid 02:19 den 5 från mamman då att hennes son Mattias är försvunnen. Då kom samtal till polisens ledningscentral i Malmö.
När Mattias familj beger sig ut i decembernatten för att leta efter honom upplever de att de har rop komma från Replösaområdet. Efter att med hjälp av min producent utfört 2 ljudtester kunde vi bekräfta att ett eventuellt rop absolut hade kunnat färdas den uppskattade sträckan. Polisen inleder sitt sökarbete enligt lagen om skydd mot olycka. I Ljungby börjar lagens lugna porlande successivt att överröstas av helikoptrars rotoblad och flämtande hundar. Den lugna villaidyllen byts snabbt ut mot blåljus och polisavspärrningar. Peter Martin, vakthavande befäl och efterforskningsansvarig vid Polismyndigheten Region Syd, berättar.
Ärendet kommer ju in alltså som en helg och att vi har liksom yngre människor som är borta. Där har vi varje fredag, lördag kväll i ganska så stor omfattning. Och det som då är det bra med det här ärendet är ju att man har ju liksom tagit in, man har gjort den sedvanliga intervjun och fått uppgifterna att det har försvunnit från en fest och inte kommit hem. Det har funnits påverkan av då ganska så hög berusningsgrad bland både uppgiftslämnare och den försvunna. Och där har vi ju många ärenden som man i normalfallet faktiskt lägger som att vi avvaktar. Men i detta fallet har man ju hittat farligheten att det kan ha hänt någonting. Och det är ju också vid en sån tidpunkt på året då vädret är farligt, det vill säga det är kallt, blött och liknande. Så att man har ju skickat resurs. Vi har ju prioriterat ärendet högt.
Enligt polisen så ska man genom förhör med vittnen ha kommit fram till att Mattias berusningsnivå ska varit hög under natten till försvinnandet. Vännernas version är en annan. Enligt dem är det ingen av alla som varit med under kvällen som ska ha blivit särskilt berusad.
Upplevde ni Mattias som berusad under kvällen?
Jag upplevde inte det.
Nej. Inte jag heller.
Några dagar in i sökandet påbörjar polisen en parallell utredning om människorov efter att hotfulla sms om lösensummor skickats till Mattias familj.
Någon kontaktade mamman där man, vad jag vet, sa att du får tillbaka veta vad Mattias är om du betalar så mycket. Jag vet i alla fall att man kommer inte längre där och får reda på vem som hade gjort det.
Den 18 december markerar polisens specialsekunder för första gången. Spåren leder dem till lagen och flera omfattande dykinsatser inleds.
Man kan ju aldrig vara säker, det är det som är så under dykning då. Det kan ju alltid, så just när vi har dykt på ett ställe så kan vi säga att det ser ut på ett visst sätt. Men en kropp kan sagt flytta sig, den skulle kunna komma dit senare. Så att man skulle kunna, vi tyckte nog att vi hade sökt så mycket vi kunde liksom. Sen så om man skulle finkamma hela det sökområdet så skulle man kanske dyka där i, ja men säg, 2 månader då. Ja. Så det var så pass stort så att då blev det liksom ganska ogörligt så då.
Lagan visade sig vara en svår plats att söka av. Allt från kustbevakningens egna dykare till frivilliga och drönaroperatörer berättar att sikten är dålig och botten full och bråte. I ett avlägset skogsparti hittar frivilliga sökare en strumpa och inristade ansikten i marken. Strumpan kom att DNA-testas av Mattias familj efter att polisen beslutat att inte undersöka den närmare. Resultatet visar spår av DNA som antingen tillhör Mattias eller hans tvillingbror.
I det tvillingärendet, så det vi gjorde där var att vi fick ett referensprov från en av tvillingarna och så ville man veta om den här strumpan kunde matchas. Sen kan vi inte utifrån det säga om det var från den ena tvillingen eller den andra. Men i kontexten så var det säkert information som var viktig ändå.
Än idag är det oklart vem eller vilka som låg bakom de inristade ansiktena i närheten av strumpans fyndplats.
Var det ett pojksträck eller är det ett spår? Då känner man så här, är det någon som varit upp och jävlats?
Ja.
Det är ju jävligt dumt. Det förstör vårat arbete, man blir frustrerad. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det var vi.
Ett år efter Mattias försvinnande slutar polisen att dyka.
Vi kommer ju någonstans, som vi har sagt hela tiden, att vi är där vid ån och hundarna markerar. Vi ramlar ju tillbaka till det hela tiden i våra teorier.
Årligen anmäls cirka 27 000 personer runt om i Sverige försvunna till polisen. I regel så kommer 21 000 av dem att vara uppklarade inom 48 timmar. Resterande 6 000 fall kommer att kräva omfattande insatser från både myndigheter och ideella krafter i strävan efter en upplösning. Av de 6 000 fallen kommer en väldigt liten andel att förbli ouppklarade och lämna anhöriga utan svar. Förutom all tid och alla resurser som läggs ner i sökandet efter dessa försvunna personer så är den absolut största kostnaden det lidande och den emotionella påfrestningen som deras anhöriga drabbas av. I många av de 6000 fallen kommer upplösningen till slut att vara en lycklig sådan. Men i några få kommer familj och vänner att ställas inför den svåra insikten om att de förlorat en närstående. I cirka 10 fall av dessa 6000 kommer närstående till de försvunna personerna ställas inför något mycket värre. I en slags limbo mellan hopp och tragedi kommer de anhöriga aldrig att få ett tydligt svar på vad som har hänt. Ett av de få fallen är fallet om försvunna Mattias i Ljungby. 17-åriga Mattias försvinnande kommer att engagera oss på försvunna redaktionen eftersom det vid första anblick har alla karaktäristiska drag av ett försvinnande som borde klarats upp men som istället kommer att engagera ett helt land i sökinsatsen efter honom och som än idag förblir ouppklarat.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Mattias vän Nelly är en av de närstående som fortfarande söker svar. Och som fortfarande lever med hoppet om ett lyckligt slut.
Hur ofta dyker han upp i tankarna i så fall?
Kanske innan var det hela tiden och sen blev det halva dagen kanske. Och så. Men nu är det i alla fall en gång om dagen när man cyklar förbi där. Och så. Jag jobbar ju på Astralskolan och det är precis där vid. Och då kör man alltid över ån. Och den här minneslunden som finns, den, jag kan springa förbi den ibland och stanna till där och bara så här fundera. Nu är jag ju tajtare med hans brorsa idag än vad jag var då. Och vi försökte göra hans 18-årsdag till den bästa ändå. Försökte ändå finnas där, men sen snackade vi aldrig om det. Fortfarande har man inte liksom vågat ta upp det här på samma sätt. För det kändes som något så här, det kanske han inte vill. Alltså när vi är kompisar så kanske det ska bara få vara kul.
Om vi säger så här att du kunde önska att allting bara... Vad hade du velat skulle hända liksom? Om imorgon vaknade du upp och...
Alltså drömscenario är att han själv har liksom, alltså bara rymde för att det var någonting jobbigt som kanske hade hänt och att han bara har haft, att han inte har varit påverkad av någonting och han har varit ute på semester typ, alltså ja. Så. Men det är också så här, det vet vi att det inte är sant. Så egentligen så hoppas man ju att han inte är fast någonstans utan att han kanske faktiskt har fått frid liksom i så fall. För att det värsta som skulle, jag skulle kunna tänka mig att han kommer tillbaks levande från ett fångenskap. Mm. För då mår man inte bra liksom. Jag tycker det är jättefrustrerande och jättejobbigt. Och det känns som att det är så mycket information som egentligen finns men som kanske inte sägs eller som inte kommer fram. Alltså man vet ju inte, det känns ju att någonting måste ju hänt.
Vad tänker du, alltså vad är det för information du tänker?
Nej alltså det är ju också någonting som man inte heller vet. Alltså det är så här, det är så mycket frågetecken till allting. För är det någon som har kidnappat honom? Eller, och varför då? Mm. Är det att han har aktivt sprungit iväg och någon kanske har råkat köra på honom och sen gömt honom? Det finns ju sådana fall också. Mm. Men det är också så här, då skulle det ha varit rester av blod någonstans på någon väg också. Alltså det är så, eller han trillat i vattnet, men då ska han också varit uppe nu. Alltså det är så mycket frågor som inte kommer till något svar. Och det är också jätte... konstigt.
Under utredningens gång har det inte kommit fram några bevis som tyder på att Mattias skulle ha blivit kidnappad. Samtidigt söker alla som stått Mattias nära fortfarande svar på vad som kan ha hänt.
Jag tycker inte det här är en historia som ska döljas ner utan den ska snarare liksom lyftas mer. Mm. För det är det sjukaste jag varit med om när det är ett fall där inte ett enda spår finns. Jag sa ju till honom att jag skulle vara med i detta, att jag gör det för er skull också, för att jag vill ändå så här säga mitt, för att det är ändå värt det. Och för deras skull, om inte de orkar, så vill jag orka för dem.
Är det något med koppling till Mattias försvinnande som sticker ut och som har berört mig, så är det utan tvekan det engagemang som väckts i samband med att han försvinner. Allt från privata sökare, skolor som öppnar portarna, privatpersoner som startar insamlingar och bidrar med mat, till poliser med hjärtat på rätta stället, privata eldsjälar som lägger ner sin fritid i fuktig skog och en iskall ås botten. Jimmy är rektor på den gymnasieskola där Mattias själv gick. När det tragiska försvinnandet utspelade sig var han snabb med att öppna upp skolans dörrar och låta lärosätet bli en samlingspunkt för de frivilliga sökarna. I egenskap av rektor kom han även att sätta in extra tid för skolans kuratorer för att kunna hjälpa ortens ungdomar under tragedin. Jimmy, liksom hela Ljungby, gjorde vad han kunde för att hjälpa till i ett läge av nöd.
Det kommer upp ganska ofta faktiskt, tror jag, hos inte bara oss här på Sunnerbo gymnasiet utan i Ljungby. Att man undrar och eftersom man fortfarande inte har hittat honom och man tänker på familjen. Så jag skulle säga att det är nog med oss hela tiden. Sen pratar vi inte om det dagligdags. Jag menar, bara för att liksom hinta om någonting, så skulle jag säga liksom att jag menar, någon gång varje månad så är jag ganska säker på att Ljungbybon i något sammanhang lyfter upp det här. Mm. Det skulle jag faktiskt tro. Eftersom jag bor ganska nära Lagån, att senast igår så såg jag en grupp med gula västar var ute och gick, och de hade stövlar och pinne i handen och gick där ut med ån liksom. Ja, det är otroligt.
Hela Ljungby har engagerat sig. Men det slutar inte där. I det stora hela så har ideella krafter från hela södra Sverige dykt upp för att göra det de kan. Dessa krafter är inte heller upp. Och än idag genomförs privata dykningar och sök i skogarna kring Ljungby. I hopp om att en dag kunna skina ljus över vad som hände 17-åriga Mattias den 5 december 2020. I Facebookgruppen Hjälp oss hitta Mattias, försvunnen i Ljungby, som Lisa och hennes vän startade, görs det fortfarande inlägg av folk som söker och hoppas på en upplösning.
Hur fortsätter sökandet för er nu?
Det som var fokus efter de stora insatserna, men även små när vi liksom var i terrängen, det var ju med att kunna hjälpa till exempel vid dykinsatserna. Dykarna behöver ganska mycket folk på land också som kan stötta och som hjälper, och det var mycket kring det. Sen har vi haft ett sök för bara några veckor sedan, och då handlade det ju också att kunna utesluta eller kolla längs med åkanten eller liksom så. Man funderar ju jättemycket och ingen vet egentligen vad som känns mest relevant ibland, men att man ändå känner att där har vi faktiskt inte kollat, och då träffas vi bara någon helg och försöker att gå på den biten.
Får man ni in något tips fortfarande liksom i Facebookgruppen eller sådär?
Ja, tips vet jag inte om man kan kalla det, men oftast är det ju några som tror sig ha sett liksom saker. Eller sen är det ju många medium som också har varit i kontakt med oss eller så ju. Men det som jag tycker är väldigt viktigt är också de som kanske inte har känt till fallet sen innan, men som stötte på det sen. Och de kan ju så här, ja men de ser ju det ifrån ett annat perspektiv, och då kan det ju komma nya tankar. Men har ni tänkt på det här, eller känns det här troligt liksom så? För det är det enda man kan göra, och alla är ju som sagt, vi är inte utbildade eller någonting. Men att få lite andra blickar, för vi är så mycket inne i det så man kanske blir blind för vissa saker som kanske är troligt också.
Med åren har gruppen som fortfarande söker efter Mattias blivit mindre. Men Lisa och andra eldsjälar är inte upp hoppet.
Efter de stora söken, efter första månaderna och första året och så här, så har vi ju blivit en liten grupp som verkligen har varit med hela tiden och som har träffats hela tiden och Det är någon med som har liksom kört trönare jättemycket och någon som hade båt, alltså liksom så här, och vi som gick i terrängen. Men det blir ju som en liten andra familj på något sätt. Vi träffas ibland bara för att träffas liksom så. Och det är en väldigt speciell känsla. Alltså det är någonting svårt att förstå för någon som inte var med. Men vi delar ju så mycket som inte någon annan delar med oss.
Mm.
Så det blir att man kan på något sätt bolla alla de här tankarna också. För våra familjer har ju stöttat oss såklart när vi har ställt upp. Men att förstå vad vi liksom har gått igenom under den här tiden. Vi har ju gått med en sån motivation varenda sök. När man inte hittar någonting, man är ju bara frustrerad. Och liksom, men då har vi inte kommit längre igen. Och sen tar det lite tid innan man kan samla sig igen. Och det är ju påfrestande, väldigt psykiskt faktiskt. Att ge sig ut så varenda gång och sen inte hitta någonting. Men sen är det ju just de här människorna och den familjen då som man känner att de har inte det valet att lägga det åt sidan. Och vi måste ju fortsätta.
Hur skulle du säga att det här har påverkat Ljungby?
Många har ju pratat om det och pratat med oss och med alla som liksom alla har ju kanske sina tankar om vad som har hänt, men alla undrar ju, nej men herregud, vad är han liksom? Och många som man, när man kommer in på det temat är ju liksom, men här, det är ju helt otroligt, och hur kan någon försvinna så här i liksom Ljungby utan att man hittar något spår? Alla tycker ju det är helt otroligt, och samtidigt så är det ju någonting som verkligen lägger sig på minnet. Det har ju funnits andra tillfällen då helikoptern hade behövt rycka ut, och många beskriver det som var med i gruppen att de får ju direkt såna rysningar när man bara hör en helikopter liksom. Och sen när det är andra fall då minns man ju direkt hur det har varit, och så det är ju någonting som följer med hela tiden.
Även Henrik och hans team med frivilliga dykare fortsätter sökandet av lagens botten. Jag träffar honom nedanför Replösa bron vid en grusplan.
Hur många dyk har ni hunnit med att göra? För jag vet att ni fortfarande är igång på sätt och vis.
Ja, nu har inte jag det i huvudet. Men jag tror när jag kollade sist så var det 236 dyk i lagen.
Hur många timmar är ett av dem?
Ja, men om man räknar, bara för att räkna simpelt, om man räknar 30 minuter per dyk så blir det några timmar.
Hur kommer det sig att du fortfarande är här och dyker?
Nej, vi har inte hittat dem. Det är så enkelt. Och sen har vi ju, som sagt, vi delar ju upp ån i rutnät, och nu är vi ju färdiga här nere där vi står nu. Men sen har vi ju 25-ans bro som är nästa bro, uppströms. Och eftersom partiklarna går nedströms så har vi nu börjat söka vid nästa bro.
Okay.
För att här anser vi att här har vi kollat så mycket vi kan med de resurser vi har. Så därför har vi nu börjat vid nästa bro då. För att det skulle lika gärna kunna vara att partiklarna färdas i de här underströmmarna hela vägen där uppifrån då. Yeah. Och sen efter den så finns det inga fler broar sen förrän uppe i Lagan, tror jag, nästa by längre upp. Mm. Och det är så pass långt bort så att dit skulle han inte gå mitt i natten. Men nej, just 25-ans bro, det är inte mer än 300-400 meter längre norrut härifrån. Så där skulle ju kunna gå och passera på natten när man har gått vilse eller är på väg hem liksom.
För Henrik och hans team på Search and Recovery Sweden har insatsen efter Mattias blivit den största som de har ställt sig inför.
Och det har ju blivit så automatiskt eftersom vi är nära. Alltså vi har strax under 40 minuter att köra hit. Och då blir det ju att de lediga helgerna så är det lätt att åka hit och fortsätta jobba. Alltså andra sökinsatser som ligger 2-3 timmar bort enkel i bil, så blir det ju inte att man kan lägga samma tid. För vi är ju inte oändliga med resurser, vi får ju betala ur egen ficka. Och då blir det ju att här har ju blivit mest då, för att det tar oss 40 minuter hit med båt och dykutrustning. Alltså, och då blir det ju att man kommer lägga helgerna här, och vi har gratis boende när vi är här och sådana grejer. Så vi kan lägga en fredag till söndag här utan att vi behöver lägga för mycket pengar då på att åka hit. Alltså polisen har ju lagt så mycket resurser i Ljungby under så lång tid. Så jag förstår ju samtidigt, alltså det är några enorma resurser, några enorma pengar som har lagts på det här söket. Så jag förstår ju att de har lagt av när de inte har någonting att gå på. För de kan inte göra som vi, de kan inte bara hålla på och dyka överallt hela tiden. För deras dykare, de måste följa arbetsmiljölagen och andra saker. Det behöver inte vi som privatpersoner göra. Så de får dyka liksom 40 gånger 2 alltså på en dag. Alltså, då blir det inte mycket sökt. Man hinner inte så mycket på 40 minuter gånger 2. Så de har ju lagt flera miljoner på det här. Och det är, alltså, de har väl lagt mer på det här än något annat försvunnet fall. Vi har ju sagt så här internt att vi kommer hålla på till alla våra sökrutor genomsökta. För då kan vi känna åtminstone att vi har gjort det vi kan. Så vi kan inte lägga år ut och år in efter det här, för att saker och ting försvinner också i vatten efter ett tag. Men åtminstone kan vi åtminstone säga att nu har vi delat upp åren i våra rutor och vi har sökt alla de här rutorna. Och vi känner att vi har sett liksom det vi behöver se i de här rutorna. Då kommer vi väl avsluta det här söket, för att vi kan inte göra så mycket mer sen. Liksom. Men vi vill åtminstone kunna säga att vi har delat upp åren i våra rutor och vi har sökt våra rutor, då är vi nöjda. Liksom. Så, ja, vi har gjort det vi kan med de resurserna vi har. Liksom.
Försvinnandet har satt sina spår hos människorna i Ljungby. Vid en dörrknackning i området där Mattias försvann stöter jag på Anders och Dan, som stannar av i sitt trädgårdsarbete när vi ställer frågor om händelserna. De beskriver öppenhjärtigt effekten som händelserna i december 2020 kommit att ha på dem och hela samhället.
Sen har det fortsatt i den här banan att de har ju gått här ut med ån i, ja, på min tomt här så har de gått säkert 15 gånger och letat. Och polis, missing people, privatpersoner, de har haft västar på sig så att man vet vilka som går här och så vidare. Ja. Och själv så har vi varit ute och gått,
ja,
efter.
Många gånger.
Ja, vad är det ni har varit och gått?
Nästan upp till Maros mosse och Tutaryd, ja, och allting som, ja, är här emellan.
Björket har vi varit och tittat.
Där har vi gått mycket.
Ja, och gått ut med hon och tittat gör man ju hela tiden. Mm.
För Ljungbyborna kommer den här händelsen alltid att bli ihågkommen. Även om försvinnandet inte ligger fast i minnet, så är lagen som flyter genom samhället en ständig påminnelse om Mattias försvinnande.
Inte i dagsläget längre, utan det blir ju så här, åren rullar. Ingen glömmer det. Men man pratar ju inte om det längre, kan man säga. Nej. Utan alla vet ju vad som har hänt och vad som har inträffat.
Ändå tänker man på det när man går ut med ån.
Oh ja, och jag
tänker på det. Ja, jag gör det. Ja, det dyker upp. Bara man inte hittar pojken liksom, så tänker jag.
Och jag tittar ju lite, i och med att jag har båten här och kör ut och fiskar. Jag kör uppåt det här och jag kör ganska så ofta. Då tänker man ju tanken ibland och man tittar. Man tittar i vassen, man tittar så att säga på lite, ja, konstiga ställen. Ja. När man ändå ligger och kör och ska fiska eller man kör efter, med drag efter båten och såna här saker. Då tittar man på detta.
Det ligger kvar i bakhuvudet man
har. Absolut.
Men så tror jag att alla fokuserar på Lagån. Mm. Men det är inte alls säkert att han finns där. Det vet man inte.
Nej.
Det här är sista avsnittet av Försvunnen, fallet Mattias. Ett fall präglat av tragedi och saknad. Men som även har visat på människors vilja att ställa upp för sina medmänniskor i stunder av kris. Engagemanget från både myndigheter och privatpersoner har varit enormt. I en första anblick känns fallet om Mattias som något som borde klarats upp bara några dagar efter försvinnandet. Men när man närmar sig fallet uppenbarar sig svårigheterna. Svårigheter som en svårgenomsökt åbotten och snårig skog. Även om den här podden har försökt att reda ut en del oklarheter så återstår flera frågor. Men den absolut största är vad som får Mattias att försvinna spårlöst ut i natten den 5 december 2020.
Sökande efter döda. Det finns alltså inte uttalat vem som ska ansvarig för det.
Nej.
Polisen gör det inom rimliga gränser. Vi ska ju söka försvunna. Och då kan man ju säga att du måste ju hitta den försvunne för att kunna avgöra om det är ett brott bakom eller inte. Så där har du ett skäl till att söka dem. Men sen finns det ju då en del. Vad du än gör, du kommer ingen vart. Och det finns alltså inte kristallklart uttalat att polisen ska till varje pris återhämta upp eller hämta de som är uppenbart döda.
Det som är fint i en liten stad är att det alltid, även hur lång tid det kommer gå, så kommer det alltid vara inristat att det har hänt. Och det kommer också vara en sån händelse som alla kommer brinna för att få svar på. Ja, det kommer alltid betyda någonting, tror jag, för familjen också, att det inte glöms. Det kommer alltid finnas kvar i minnet här i Ljungby, liksom. Det kommer det. Även hur sorgligt och hemskt det är, så kommer man nog också brinna för det på ett fint sätt.
Han är ju liksom närvarande så för alla, för liksom han glöms inte bort. Ja, men det är ju liksom målet att kunna ge familjen ett avslut, att få reda på kanske vad som har hänt och att han får liksom komma hem och att de får gå vidare på något sätt. Om man skulle dra ut något positivt, så var det ju att se hur många medmänniskor det finns som ställer upp för varandra och för den familjen framför allt.
Utredningen om Mattias försvinnande har fortfarande inte lagts ner. Men för att kunna påbörja nya insatser behöver polisen hjälp. Har du tips om att Mattias kan ha tagit vägen eller andra iakttagelser? Tveka inte att kontakta polisens tipstelefon på 114 14. Eller vänd dig till administratörerna i Facebookgruppen Hjälp oss att hitta Mattias, försvunnen i Ljungby.
Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutivproducent A Rabbit Hole Maria Thulin. Exekutivproducent Nordio Mark Malmström Fast.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.